Välkomna till Samtidigt podcast, avsnitt nummer 131, onsdagen den 24 mars. Jag heter Erik Dahlin, jag är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen.
Korrekt, tack.
Och Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen.
Tackar.
Dagens ämnen. Löfven orolig för en icke-demokratisk riktning vid maktskifte. Federley försöker förklara sig. Justitieministern planerar att släppa ut misstänkta mördare. M och KD backar upp EU:s coronafond som dränerar svenska statskassan. Jaktdomen lättnad när politisk åsikt inte fick bli bevis. Som vanligt så börjar vi med laget runt. Dick, vad har du gjort senaste veckan?
Ja, vad ska jag ta för någonting? Nej, men jag tyckte det var kul när jag var med i TV4s panel i fredags. Så var just det här med Löfven uppe. Och jag var medvetet väldigt kort då och sa att det var inte snyggt. Och så kom då liberalen Sakine och en från vad heter det Katalys då, den socialdemokratiska tankesmedjan, och prata och så slutar de med: och det är så synd att vi bara håller på att prata om Sverigedemokraterna. Mm. Och så, ja, men det är ni som gör det. Jag var väldigt kort, hörde ni det i inledningen? Mm. Ja, jag får... alltså det är något Tourette-syndrom som alla i etablissemanget har. Att nämner man någonting som har mest, då pratar de om hur mycket som helst. Mm. Och mängder med spekulationer och påhitt och prognoser och allt möjligt. Liksom. Det verkar som det inte är något slut på hur mycket som kan hända. Jag fattar inte riktigt.
Jag såg en kommentar till det här av programmet 30 minuter. Mm. Det var någon som skrev så här: 30 minuter, det verkar vara ett program där man intervjuar olika partiledare om vad de tycker om Sverigedemokraterna. Och det var ju träffande.
Alltså det är lite kul att kunna testa lite grann och se hur folk reagerar då i såna här mainstream-medier. Och tyvärr så är fördomarna faller ju ofta ut så som man tror att det är.
Mm. Mm. Ja, Linus.
Ja, men det är ju lite därför som det är så lätt att spela dem, som man gör ibland. Vad har jag gjort då? Vet du det?
Har inte du eldat?
Jag har eldat. Ja. Eldat. Jag la upp det på internet också, så du kunde se.
Ja.
Min eldning. Ja, men jag fällde några träd i vintras.
Jag har ju den scanner på din hjärna också som inte du vet, som går direkt i min mobil. Okay. Så det var där jag såg det faktiskt.
Men jag förstår. Mm. Men jag fällde några träd i vintras, kapade upp dem till både ved och det som då blir över, det vill säga grenar och sånt. Och så la jag upp det på en hög. Och sen var jag och dottern ute på landet för 2 veckor sedan kanske, eller något sånt där, och försökte tända eld på det där. Det gick ju inte.
Mm.
Det var så mycket snö och sådär, så det gick åt ett antal lite både bensin och annat för att konstatera att det där ville inte brinna överhuvudtaget.
Men det rök.
Ja, det var ordentligt. Grannen blev nog glad.
Ja.
Då täckte vi över den här med en plasthätta, den här högen. Så då fick det ligga, och nu har varit sol, det har blåst, så den var ju snustorr nu. Så nu fick vi eld på den och fick undan allt, så nu är det bara en svart fläck på den gräsmatta där högen låg tidigare. Så jag är mycket nöjd med detta. Sen var jag tvungen att tvätta håret och skrubba kroppen i många timmar för att inte lukta brasa. Men det var det värt. Det var trevligt. Det blev vad jag har gjort i avslappningshänseende.
Mm. Ja.
Men jag har eldat för kråkorna skulle man kunna säga. Eftersom det var utomhus.
Mm. Ja, precis.
Men då kan vi ju...
En snygg övergång.
Ja.
Ja. För jag har nämligen räddat en kråka.
Mm.
Det var i söndags som jag tittade ut genom ett fönster på mitt hus, eller där jag bor, och ser då en fågel ligga på marken. Jag tänkte, vad jobbigt, död fågel, måste man ta hand om den? Och så, ja, men så gick jag ut och tittade, nej, då levde den.
Sprang du på taniga ben då?
Nej.
Jag tänker på den här gamla Vie-sången, Flickan och kråkan.
Jaha.
Hon springer på taniga ben.
Okej. Mm. Nej, jag identifierar mig för sig som en flicka. Var det?
Ja.
I alla fall, och när då visade sig att då hade barnen sett den där kråkan var i slagsmål flera timmar tidigare. Ja, den bråkade med en annan kråka och ja, den förlorade typ.
Okay.
Så, aha, så ja, den var helt liksom tilltuffsad i ansiktet och sådär. Men tänkte jag, vad ska jag göra nu då? Ska jag liksom ta fram en spade och slå ihjäl den? Eller? Jag ringer till de här...
För fågel och vilt, vad heter den?
Djurens ö tror jag.
Aha, okay.
Ja, det är hon Lili i Lili och Sussi.
Okay. Jag tänkte på den organisation som jag har använt någon gång, men strunt samma.
Ja. De håller till på Värmdö och jag bor ju i Nacka, så ganska nära. Så då skrev jag till deras Facebook, då svarade Lili faktiskt. Hej, jag är ute på annat uppdrag, men ring till den här personen istället. Ja, så ringde jag och så berättade jag då, och det var liksom så här, nej men... Ja, det finns ett djursjukhus i Norrtälje och de åker runt med ambulans.
De gör kråkor.
Ja, så jag tänkte, men du, det är ju en kråka liksom. Det är inte en uggla eller något så här utrotningshotat. Så jag trodde att jag skulle bara få konsultation hur jag tar livet av den här stackars kråkan. Nej, så ja, nej, ja, jag ringer tillbaka till dig, och så ringde hon tillbaka efter ett par timmar och sa, ja, kan du komma förbi med den imorgon? Jag ska jobba då, sa jag. Jag ville inte berätta att jag hade den här podden, för då hade man misstänkt
att du
hade
kört för kråkan.
Ja. Då hade hon kanske gått ut och räddat kråkan från nazism. Nej, men i alla fall, så long story short, så tänkte jag, men det är lika bra att, för då sa hon, men du kan komma förbi mig. Hon bodde inne på Södermalm, så det slutade med att jag åkte in med kråkan till henne.
Till Södermalm?
Ja. Aha. Så det är en halvtimme bort från mig liksom. Så jag satt i bilen en timme igår för den här kråkan, men det skulle komma till...
Jag tycker att hon ändå gjorde en större insats som tog emot en kråka än att du fick åka bilen en timme.
Ja, det beror på vad hon gjorde med den.
Ja, precis.
Det kanske blir tacos den. Kråktacos.
Ja, precis. Nej, men det var ju ett dilemma här, för att... Så här, jag har en på andra linjen som verkligen så här vädjar, men du måste hjälpa den här kråkan. Ta in den i värmen och så här, lägg en filt över och så här. Så pratade jag med frugan, och hon jag ringde till, hon ville att jag skulle ta in den här kråkan i huset. Så här, nej, den kommer inte. Så kompromissen blev att den fick hamna på en skottkärra i garaget, som ändå är något varmare än utomhustemperatur. Men sen så här, ja, vad ska man låta den ligga och dö där? Eller
gav
ska
du
man...
någonting?
Nej, men den låg ju på rygg. Den kunde inte, var inte kapabel att äta.
Nej.
Så den låg på rygg och bara flämtade. Men alltså, det är ju så här, ska man låta den dö en långsam död? Ska man gå emot den här personen som hade vädjat att hjälpa den?
Vad blir nackarna då liksom?
Ja, men alltså, det är ju ett liksom snabbt lidande. Liksom, för jag tror inte den här har någon chans att överleva i naturen.
Ja, det vet man ju inte.
Nej, det vet man inte. Nej, precis. Så att jag fick faktiskt på söndagskvällen så fick jag ett meddelande från henne, så nu har kråkan repat sig, nu är den på benen så den kommer att överleva. Men det är ändå etiska, alltså, men om man ser det liksom ur ett så här klimatperspektiv som alla pratar om nu för tiden, så här, den där bilresan på en timme med en bensinbil, det är ju nästan värre än att mörda någon, enligt en del klimatalarmister. Liksom. Och jag sa det till henne, ja, men jag tänker om jag kör på ett rådjur när jag åker in med den här kråkan. Då. Men ja, det här får lyssnarna fundera på. Det kanske blir ett klassiskt
filosofiskt... Jag tycker att det är bra principer. Nu kommer jag berätta anekdoter om fåglar här.
Gör det.
Men jag tycker det är bra principer att... Min pappa... räddade alltid fåglar som hade fått hjärnskakningar och flyger in i fönstren på landet. De gör ju gärna det. Och då är det väldigt ofta så att de är ju inte så svårt skadade, men de är nästan medvetslösa i stunden och under ganska lång tid. Och det de behöver då, det är ju för det första då att komma in. Men då var det ju ofta småfåglar, blåmesar och annat. Och de är lite lättare att faktiskt plocka in än en kråka som då teoretiskt kan kvickna till och börja flaxa omkring där. Jag förstår att din fru inte tycker att det var en rolig idé. Men då brukade vi ta in dem. Vi brukade lägga dem i en vante. Så de fick liksom som en sovsäck. Och sen så brukade vi försöka få dem att dricka sockervatten. Det vet inte jag om det är bra, det kanske är en jättedålig idé. Men det brukade funka i alla fall. De kvicknade till efter en stund och så flög de iväg. Och jag tror att det där, för jag försöker göra samma sak med mina barn, både när det gäller fåglar och andra djur, liksom att man behöver inte gå till överdrift och liksom känna lidande för allt överallt hela tiden, för det tror jag är destruktivt. Men när man har chansen så kan man respektera liv i den meningen att man kan flytta en groda från vägen till diket som grodan är på väg på till, för att bara för att visa att visst, du har rätt att vara här och du blir överkörd om jag inte hjälper dig. Och sådana små grejer. Jag tror att det kan vara bra för framförallt barnen. Men dina barn verkar det mesta sett det här som någon fight som han hade förlorat och sen var det kört, eller?
Ja, men de hade inte ens bemödat sig gå fram.
Nej, jag gick emellan i Vasaparken för många år sedan. Gick jag emellan en hund som angrep en papegoja. Jag vet inte alltså hur den papegojan hade kommit ut, men den var i Vasaparken och en hund jagade den då. Ja. Så gick jag emellan och
så att... Hutade åt hunden?
Ja, eller jag gick emellan så att vad heter papegojan han undan. Liksom. Ja. Den var väl dålig på att flyga. Ja. Men samtidigt är det lite intressant det här. Alltså, Sverige har ju varit ett folk av bönder. Mm. Och nu ska jag inte berätta hur man hanterar djur förr i tiden. Alltså, det var ju så mycket närmare och det var ju mer en produktionsfaktor. Mm. Det här med både höns och allt möjligt annat sånt. Mm. Och man hade väldigt osentimentalt förhållande.
Ja, kråkor sköt man ju gärna. För ja, precis. De var ju och vinkade saker.
Så vi har kommit väldigt långt ifrån den tiden.
Ja, precis. Nej, men jag såg det mer som att man i så fall skulle göra en insats för... Jag ringde dit för vad jag är rent praktiskt. Och jag trodde jag skulle få till svar. Ja, men ta fram en spade och rikta ett riktigt hårt slag mot huvudet så lider den inte. Mm. Men sen så förstod jag att nej, det var inte riktigt det. Utan det var, och det var då jag anförde det här med att ja, men det är ju en kråka. Liksom. Mm. Det finns ju inte, liksom,
det inte brist.
Rent ekologiskt och artmässigt så finns det inte något större värde då, tänkte jag. Men då kom man in på en resonemang om att nej, men kråkfåglar, de är väldigt intelligenta. Så, ja, men det stämmer ju.
Det stämmer.
Men det var nästan liksom att hon, ja, man vet inte vilka som är intelligentast, människor eller fåglar. Sådär. Och då tänkte jag, men vad sjutton, vart det här kommer?
Ja, just det.
Men jag kan ha missuppfattat henne också. Men det var ju, men ändå, man måste ju säga, det var väldigt bra att de fanns. Så då hade jag någonstans att vända mig och någonstans bli av med inestationstecken problemet. Mm. Det blev en bra lösning. Liksom. Förutom bilresan på en timme. Då,
som, ja, men jag har en gammal anekdot på samma tema. Vi hittade en, jag tror att det var en blåmesunge, möjligtvis en talje också, men den var så liten. Den hade bara lite tofsar på huvudet. Vi kallar den för Harry för den såg ut som dynamit Harry efter någon liksom sprängning. Hur som helst, den ville inte vi lämna åt sitt öde. Den hade hamnat ur boet och det var kråkor där som skulle kalasa på den där och sådär. Det här var 10 år sedan säkert. Men då fick vi kontakt med något som hette Katastrofhjälp för fåglar och vilt ute i, alltså det måste varit Åkersberg eller någonting. Alltså var långt norr om stan i alla fall. Då var det en bilfärd från söder om stan dit för att lämna en liksom pytteliten fågel. Och där, men där hade de en sån damm för en massa svanar som var lite halta och lytta. Och de hade allt. Så de tog ju hand om... Och jag kunde känna då liksom att visst, liv är liv. Men jag tycker ju, lite som du var inne på, att en uggla eller en falk eller någon typ av topppredator som det finns väldigt få av till exempel. Eller någon annan ovanlig, i ekologin ovanlig individ. De skulle ju kunna ta emot bara sådana. Alltså förstår jag, även om en kråka är ett liv så är ju det är ju en plats då så att säga. Det är en resurskrävande sak att ta hand om den och det kanske finns prioriteringar att göra. Eller framförallt då när det gäller liksom, ja men, sånt som Stockholms stad åker omkring och skjuter. Ja, det vill säga kråkor, skator, duvor. Ja. Det är lite konstigt att man ska... Men jag tycker att den här allmänna livexperten, alltså zenbuddhistiska synen på liv ändå är tilltalande.
Ja, jag tog upp den här frågan just för att jag såg den filosofiska aspekten av den och du touchade vid den nu, Linus.
Men det finns ju en annan, och det är ju det att vi har ju rätt många människor som lider ont. i samhället. Mm. Och vi kanske skulle ägna lite mer tid åt ensamma äldre släktingar och sånt. Mm. Det skulle nog ge ännu större värde.
Jo, alltså, sådana här människor som ägnar hela sina liv åt att rädda olika djur. Jag vill ju säga att de är jättefina och behövs, men jag kan inte riktigt förstå det.
Nej.
Så, ungefär.
Mm. Löfven orolig för en icke-demokratisk riktning vid maktskifte. Det har ju pratats väldigt mycket om det här. Och det är lätt att kanske dribbla bort sig själv i vad eller i uppfattning om vad han faktiskt har sagt exakt. Så jag försökte leta upp citat och jag tror att det var någonting i den här att det var en icke-demokratisk riktning som han var rädd för. Men Dick, med det sagt så har du några...
Ja, ja precis. Nej, men vi kommer att diskutera lite mer kring retorik och så på fredag. Ju. Men det som jag tycker är intressant med efterspelet till den här intervjun i SVT då, 30 minuter, är ju att väldigt många har gått emot och sagt nej, du har fel till Löfven. Och det har jag inte upplevt förut, att liksom den här typen av olika glidande anklagelser från socialdemokratin, ja, glidande ibland riktigt vidriga påhopp och ibland lite så här insinuanta saker. Det har alltid gått igenom förut. Ingen annan har kommenterat. Liksom, utan man har släppt igenom det. Även om man förr i tv-program och sånt sa att men nu är inte de här att försvara sig så vi ska inte ta upp det som man för. Det gör man aldrig när socialdemokrater sitter och hamrar mot Sverigedemokraterna och de inte är där. Liksom, utan det är bara fullt ös. Och KG Bergström tyckte ju att heter han Anders Holm Grenerberg som var programledare gav Löfven öppet mål att han fick sitta där och ösa ur sig utan att få några motfrågor och utan just det här men den han sitter och pratar om är ju inte här.
Nej, det var vidrigt faktiskt.
Men då har det kommit från både ledarsidor och andra saker och till och med, det tyckte jag Annie Lööf till och med sa att Löfven går för långt. Det finns liksom inget demokratihot här utan det finns andra uppfattningar som man inte är överens om.
Fast i samma intervju så sa hon ju
det var massa utfall.
Främlingsfientliga och bla bla bla. Så liksom bara, hitta inte på vad vi tycker.
Nej, precis. Men jag tycker det ändå är en intressant aspekt när det gäller klimatet i samtalet. Att här har en del, framförallt på borgerliga sidan, då, börjat säga emot. Socialdemokraterna har fel när de överräcker ur sig den här kritiken.
Ja, jag tror ju att det är fler än Socialdemokraternas motståndare som tycker illa om det här. Jag tror att det är ganska många socialdemokrater också.
Ja.
Jag skulle kunna nämna några stycken som jag tror tycker att det här är väldigt olyckligt. Eftersom man är mer hederlig. Man är riktig så att säga, arbetar... ofta lite konservativ socialdemokrat.
Jo, men det finns för någon LO-ordförande som gick ut och sa att det här är fel strategi. Vi kan inte vinna på...
Ja, men då är det nog mer taktiskt, tror jag.
Ja, jo, det är det ju i och för sig. Men ändå, att säga emot tycker jag är en nyhet i sig.
Verkligen. Men jag har också tagit mig friheten att i körschemat här markera citattecken runt orolig, ordet orolig. För att Löfven är ju naturligtvis inte orolig för det. Löfven säger att han är orolig därför att det låter läskigt.
Mm.
För det här handlar ju om att skrämmas.
Ja.
Det handlar ju inte om vad Löfven tror. Löfven vet ju alldeles utmärkt att vi är minst lika demokratiska som socialdemokraterna. Men i hans liksom retoriska halmgubbe så passar det bra att låtsas vara orolig för någonting.
Ja, ingen kan ju bevisa att han inte är orolig.
Nej, precis.
Det är ju en känsla. Det är liksom. Ingen saklig.
Och jag tror inte att man kan bli partiledare i ett stort parti om man är så tappad i rent intellektuellt att man faktiskt är orolig för att vi skulle vara någon sorts att vi skulle ha någon sorts dold agenda som vi bara visar först när vi får makten till exempel. Det är ju det som det här bygger på eftersom vi ju inte driver några förslag som han kan anmärka på. Det är därför han säger så här svepande.
Ja, det här är ett ämne vi tänkte gräva ner i på fredag.
Ja.
Så att jag tycker nästan vi lämnar. På
vi lämnar det.
Mm. F- Federley försöker förklara sig. Var det någon som såg det här eller intervjun?
Jag gick in på SVT Play och där markerar man med bluppar så att säga, så jag scrollade fram till där hans medverkan var med. För det första är det väldigt konstigt att man i ett fredagskvälls nöjesprogram sitter och pratar om barnvåldtäkter och hur man kan ursäkta det. Mm. Det i sig tycker jag är ett väldigt konstigt programupplägg.
Nu är inte SVT här och kan förklara.
Nej, exakt. Det kanske finns några skäl för det. Men, och Federley är inte här heller, men det han gör är ju att han försöker, ja, som vi satte i rubriken här, det är ju ett test att se om han kan komma tillbaks, kan man säga. Efter att han fick avgå då i december, när det kommit fram att han levde ihop med en man som avtjänar 9-årigt fängelsestraff för grova barnvåldtäkter. Och jag tittar också där på kommentarerna efteråt. Det är ju många som tycker att han var undvikande. Det här med att han inte har läst domen, som man säger. Det tar ju psykologerna som att ja, då har man ju inte liksom bearbetat problematiken. Det är en förskjutningsmekanism som fortfarande sitter. Och så är det ju, som många har påpekat, en hel del faktafel. Eller det håller inte ihop, så att säga, det han har sagt tidigare om när han visste och så vidare. Utan det är hela tiden glidningar och att presentera det i så positiva dagar som möjligt nu då, några månader efter skandalen, så att säga. Och det jag tänkte var, liksom, varför ge sig ut i mediehetluften? Varför? Mm. Det är bara tragiskt.
Mm. Men det ligger väl lite grann i hans personlighet att söka uppmärksamhet. Mm. Annars så hade man väl inte... Ja, det finns mycket i hans liv som tyder på att han gillar uppmärksamhet, helt enkelt, tycker jag. Men det är min personliga uppfattning. Den här frågan han får, det är det enda jag har sett. Jag såg någon sån skärmdump. Varför man vill ligga med någon som har legat med barn.
Just det, hon, det var den enda vettiga rösten, för att programledaren, hon ställde liksom inga kritiska
det
frågor.
Det var fredagsmys.
Ja, precis, den här Carina Bergqvist, hon heter Bergfeldt, ja. Hon ställde liksom inga kritiska frågor, utan bara ja, satt där och ja, jag tyckte det var väldigt konstigt hela upplägget. Men då sa hon, nu hittar jag inte namnet på, Hellqvist tror jag hon heter, va? Hon är krönikör och var alltså en annan gäst i det där programmet. Hon sa just det, och det var ju den enda vettiga kommentaren.
Vad fick hon för svar på det då?
Nej, alltså, ja, det kan ju du tycka, liksom.
Ja. Alltså, ni märker, har inte jag sett det. men jag tänkte kommentera kommentarerna. Jag har sett en del reaktioner på det här, och jag tycker att många av dem är väldigt sakliga och korrekta. Och de rör sig då kring Federleys agerande. Och i någon mån också kring Carina Bergenfeldt.
Det
vill säga journalisten. Men jag har sett ganska många som kritiserar varför Federley får vara med på tv. Och där tycker jag det finns en distinktion att göra. För det första, hade Federley själv begått de här brotten, då kan jag hålla med om det. Men det är som att retoriken bygger nästan på att han har begått de här brotten. Alltså att en sån människa ska aldrig mer få uttala sig i tv. Men jag kan ju dra mig till minnes då att jag har sett både liksom Jackie Arklöv och, ja, jag behöver inte rada upp alla, men massa brottslingar som har suttit i tv och blivit intervjuade.
Ja, och de som inte... sitter häktade kan vinna P3-priser.
Du ser, det finns saker att anmärka på som inte har att göra med att Federley får vara med på tv. Jag tycker inte att det är en rimlig angreppspunkt att han får med på tv. Sen ska man ju sköta det från journalistiskt håll på ett sätt så att det inte framstår som någon mys. Och han ska ju få kritiska frågor på, eller motfrågor på sina svar och så vidare.
Just eftersom han har varit så mediekåt så har han ju sagt så mycket under den här perioden. Mm. Så att det hade ju varit hur enkelt som helst att bara lista upp alla citat direkt från, och naturligtvis kolla upp att de citaten är korrekt, att han verkligen sa så, att det finns inspelat på band och så vidare. Och så ställa dem, ja, men du sa ju så här i augusti och så sa du så här i november och så här i december. Det håller ju inte ihop, någonting utav det här är ju inte korrekt. Nej. Vilket är det som är sant? Alltså den typen av frågor skulle
och det,
man ju...
Och det hade varit, jag hade förstått om man som kommersiell kanal har valt att göra någon sorts avtal med honom innan. Att det här ska vi inte prata om och så vidare. För då vill ju den kommersiella kanalen, de vill ha så mycket uppmärksamhet som möjligt. Mm. Så för dem är det jätteviktigt att han ens kommer.
Just.
Och då kan man acceptera att okej, okay, vi berör inte det och sådär. Men att SVT, som vi ändå betalar, använder honom som någon sorts klickbete, för det är ju det man har gjort.
Just det, det är bra.
Alltså, man får ju en, man får ju såklart en jättestor uppmärksamhet kring sitt program. Men vad spelar det för roll? Det är inte så att budgeten fluktuerar på SVT, utan de vet vad de har. De kommer inte få mer eller mindre pengar beroende på om de...
Jo, men du klickar det här för mig. För hon, programledaren, hon får inte fortsätta nu. Och hon snyftar över det. Titta så bra siffror jag har.
Mm.
Så det finns
en
konkurrens och så.
Att... Visst gör det. Och det är klart att de ska försöka få upp sina tittarsiffror. Men man måste ju ändå skilja på privata aktörer som ju har åtminstone lite mer förlåtelse för klickhoreri, som det kallas. Förlåt för ordet. Än vad SVT ska ha. Mm. Alltså, ja, de kan bjuda in Federley, de kan bjuda in ännu vedervärdigare personer naturligtvis för mitt vidkommande. Men då får de ju ställa dem relevanta frågorna.
Ja, det är ju det som är huvudkritiken, att han borde inte ha varit med i fredagsmysprogram utan i ett samhällsmagasin.
Ja, eller i fredagsmysprogrammet, men då blir det ju en mys.
Nej, precis. Nej. Nej, för det hade varit intressant att se hans reaktion på när han får serverat alla sina motsägelser. Ja. Så att säga. Det är ju samma sak när jag läste en bok om Jan Gio, en person som kommer att ta vad han heter nu, som gav sig ut för att göra en biografi, och en positiv. Så han var ju hemma hos Jan Guillou och i många timmar. Men sen förstod jag Jan Guillou att han tänker nog inte vara så positivt, så då bröts ju kontakten. Men då hade han ju massa material och han kunde visa det att det här magasinet var, som var ett stort program på SVT, att du hade...
Rekordmagasinet?
Ja, just det, precis. Ja, det var nog lite olika varianter där. Då hade du röda skogshuggarskjortor på dig. Nej! Så Jan Guillou, ja, men då visade han bild på det. Och så satt han i Jan Guillou i studion sen i något annat sammanhang några veckor senare och fick då den frågan, hade du skogshuggarskjortor på? Nej. Alltså, sådana personer är ju... Alltså, jag vet inte vad man ska beskriva, men de är ju underhållande på något sätt. Jo. När de hela tiden sitter och ljuger, ja, helt uppenbart.
Men mytomani är fantastiskt underhållande.
Det är det. Och så skulle man ju kunna använda Federley. Liksom, hur kommer han att ljuga nu då när han får de här motsägelser? Kommer det ytterligare, om man staplar upp flera motsägelser, kommer han med ytterligare en motsägelse då? Eller?
Ja, precis. Men det är väl nästan en förutsättning idag för att bli framgångsrik på rödgröna sidan, att ha historier som inte hänger ihop riktigt och argumentation som inte hänger ihop. Jag lyssnade på Ekots lördagsintervju med Sveriges högskole- och forskningsminister. Det var nog helt... Hon säger att ja, de andra de blandar ihop korten, men det är så hon själv som blandar ihop korten. Och apropå blanda ihop korten, ja, men det har ju Federley också gjort i den här historien. Mm. Men så att han kan säkert bli minister någon gång i framtiden. Det var det som min poäng var. Hur som helst, så jag tycker det här är ett stort problem med public service. Därför att en del tycker att man ska få göra mysprogram med sådana som har haft nära kontakter med pedofiler. En del tycker inte det. Och då tycker jag att då borde man kunna respektera de som inte tycker det genom att låta dem slippa betala. Och det är likadant med Peter Guld. Det är en person då som har blivit åtalad, och han har också blivit dömd för hyfsat grova brott, och inte vapenbrott. Och det är klart att han har avtjänat det och allting och så, men jag vill ändå inte betala för det.
Alltså, jag tycker bara man skulle bestämma att man får inte spela musik. För grejen är att det här är en miljonindustri för de här människorna.
Ja, nu pratar ni om gangsterrapp.
Låt oss inte flyga ut för mycket
okay. Jag vill bara säga att det är ganska enkelt att skriva in i public service uppdrag att de inte ska promota artister som har begått grova brott senaste, låt säga, 5-10 åren. Mm. Alltså, man kan inte ha det hur långt som helst. Det är klart att Johnny Cash har också suttit i fängelse. Mm. Liksom. Men någon måtta får det vara på liksom, gullandet med grovt kriminella. Det var ett sidospår, men jag ville säga det. För att jag kom på det nu.
Ja, men där är ju en gränsdragning. Och det blir väldigt svårt att skriva sådana direktiv också. Mm. Så här, ska man få begått det här brottet för 5 år sedan, det här brottet för 10 år sedan?
Man skulle ju få bukt med ganska mycket bara att säga att en person som har straffats för ett brott som ger minst 2 års fängelse eller max 2 års fängelse senaste 5 åren ska inte lyftas upp på public service. Det är ju ganska enkelt. I Frankrike har de ju lagar om hur många procent musik med andra språk du får spela på statlig radio eller till och med på privat radio, tror jag. Det måste vara en viss andel franskspråkigt. Och för en public service-verksamhet så tycker jag sådana regler är rimliga.
Ja, det är med tanke på skattebetalarna står för notan. Jo, nej, men det jag skulle säga är att Fredrik Federley har ju inte dömts för någonting. Nej, det är viktigt att ha det åtagande. Det som gäller för hans del är ju vilket omdöme han har. Mm. Jag håller med dem som säger att han bekräftade att han har ett dåligt omdöme genom att ställa upp på den här intervjun och framföra de här åsikterna som han gjorde i den här intervjun. Mm. Mm.
Och det får han ha, för han är en privatperson, politiker.
Ja, precis.
Men problemet är när SVT, som jag bland annat sponsrar, och ni med, och alla som lyssnar på det här, såvida inte vi har några som bor utomlands.
Ja, en nolltaxerare.
En nolltaxerare också, precis. Mm. Ja. Att de har dåligt omdöme, det är lite värre, tycker jag. Men det kan vi prata mer om någon annan gång. Justitieministern planerar att släppa ut misstänkta mördare. Det här har jag lite halvdålig koll på.
Det finns en utredning som Morgan Johansson, vår kära justitieminister, har tagit fram, och där det finns lagrådsremiss på, om att de som är under 18 år ska inte få sitta häktade mer än 3 månader. Utan då ska de släppas ut per automatik. Och då har åklagare och poliser skrivit en debattartikel om hur skadligt det skulle vara. För att under 2020, förra året, så var det 12 stycken sådana fall. Och hälften av dem, de satt häktade för mord. Mm. Och de andra för kidnappning och grov narkotikabrott. För det finns redan väldigt hårda restriktioner kring att häkta de som är under 18 år. Det är nästan omöjligt, utan det är väldigt sån här. Och när det är då, en del av häktningsmotivet är ju att de inte ska kunna försvåra utredningen.
Till exempel genom att sticka utomlands.
Ja, eller att mörda vittnen. De menar på att det skulle försämra rättsstatens möjligheter då, om man efter bara per automatik ska släppa ut de här 18-åringarna då, efter 3 månader. Och så säger de då i artikeln, och det tycker jag är så underbart, att ge alternativ. Och då säger det vore ju lite bättre att ge nationellt forensiskt centrum sådana resurser att de kan utreda de tekniska aspekterna i till exempel mordutredningar.
Så det tar 3 månader?
Nej, för att en huvudanledning till att de sitter mer än 3 månader är att det tar mer än 3 månader för det här nationellt forensiskt centrum att ta DNA-prov och allt vad de håller på med. Då, va?
Det som tidigare hette Sveriges kriminaltekniska laboratorium.
Ja, det är ju bättre tycker jag. Namn.
Det tycker jag också.
Så det är ju liksom där flaskhalsen finns. Att det sker ju så mycket skjutningar och mord och så att de har ju inte resurser. Att varje mordutredning tar ju enorma resurser naturligtvis. Mm. Och ju fler de blir, ju svårare blir det. Och då ju längre tid tar det. Ja. Och därför var det ju ett självklart förslag som de hade där, att de måste få mer resurser för att de kan utreda blodprover och fingeravtryck och allt vad det nu är för någonting, testskjuta och så vidare,
ballistiska
där. Ja, om de kan göra det på liksom 2-3 veckor istället för 3-4 månader, då kommer ju inte häktningarna att vara så långa, utan då kan ju rättegångarna dra igång, va? Och ett annat förslag de hade, det var ju det här med att i Sverige har vi en princip om att man kan säga vad som helst i förhör, men det är bara vad man säger under huvudförhandlingen i domstolen som gäller. Mm. Och det gör ju det att de kan sitta och ljuga eller hålla tyst under hela polisutredningen, och så har de hittat på en historia som de säger i domstolen då inför domarskranket.
Och vittnen kan också ändra sin historia, precis. Vilket det också är så jätte. Farligt,
ja, och jag tror inte särskilt många i svensk allmänhet vet det, att man kan sitta och säga massa saker i förhör som är alltså bandade och nedskrivna, men det gäller inte rättegången eftersom man har ändrat sig. Ja. I andra länder så är det självklart, men du sa ju så här då, ja, och då får ju domstolen...
Det är lite som Federley.
Ja. Och då får ju domstolen avgöra vilket förtroende de har för att de har ändrat sig, så att säga. Så de här poliserna och åklagarna gav ett glasklart svar på vad politiken borde göra. Fixa det här som de i verkligheten ser är klasskalsarna. Men då ställer sig Morgan Johansson, nej, men vi ska ha en humanistisk politik där inte barn sitter häktade. Mm. Alltså, skillnaden mellan utopin och det goda och verkligheten blir allt större. Mm. Liksom. Så jag hoppas att folk förstår vad de ska rösta på, för det är ju justitieministern som driver sådana här frågor. Mm.
Ja, nej, men det verkar som att vänsterns lösningar är ju... jag drar parallellen till det här med gymnasieamnestin. Ja. Mm. För att då har alltså... personer tagits in illegalt i Sverige som egentligen utnyttjat då det faktum att det var en flyktingvåg från Syrien.
Ja, de har ju inte tagit sig hit illegalt, men de har fått avslag. De har inga flyktingskäl. Men då vill politikerna på vänstersidan säga att de ska vara flyktingar även om de inte är flyktingar. Mm. Det är ju det som är problemet. Ja.
Nej, men, så här, kanske inte illegalt, men illegitimt. För att det var ju Sverige... uttalade sig att alla från Syrien ska få permanent uppehållstillstånd.
Och man behöver inte ha papper. Det är en väldigt bra kombo.
Ja, jag tror väl att det var det som gjorde att afghaner tog sig bemödade sig med att ta sig ända från Afghanistan och hit. Det hade de inte gjort annars. Men
levde ju i Iran och räknade med att de kunde få ett bättre liv i Sverige.
Ja, så att den naturliga reaktionen på det här borde vara att ni allihopa, 9000 eller ännu fler, ni chansade. Vi förstår att ni chansade, därför att det fanns en öppning här. Men det var inte er vi ville hjälpa, så ni får åka tillbaka. Mm. Nej, istället så gör man en amnesti. Och det är samma sak här, att ja, det kan väl vara tråkigt. Alltså, de här som har suttit häktade i 3 månader eller mer, det är ju ingen trevlig tillvaro om man är oskyldig. Då. Om man är skyldig, då ska man ju sitta in.
Ja,
så att då blir liksom... vänsterns slutsats blir då att nej, men då måste vi släppa dem. Mm. De tänker ju inte, precis som du säger, men vi återgör det från andra sidan. Samma sak som gymnasieamnestin. Det är synd om dem, därför då lättar vi på alla restriktioner.
Men det är väl en amnesti, för det är ju inte en amnesti, utan man har hela tiden haft, de ska ha 2 års utbildning eller de ska ha jobb inom en viss tid. Alltså man har hela tiden en massa sådana omöjliga krav enligt statistiken att de ska uppnå, bara för att ändå försöka upprätthålla ett sken av att man är restriktiv.
Ja, och att få riksdagen som sådan att godkänna.
Ja, precis. Alltså det är så absurd. Mm. För det här har ju lett till massa följdproblem i den svenska lagstiftningen, eftersom lagstiftningarna i moderna länder är ju nu så jäkla komplicerade att ruckar man på en sak så faller väldigt många saker igenom. Det var ju till exempel det här med studiemedel, var det ju någonting att de kunde inte få det därför att de höll inte in i de klassificeringar som finns, så att säga, utan de blev en ny klass som inte hade i den där nya eller gamla lagstiftningen någon beskrivning av vad som gällde, så att säga. Och så tycker man att man skulle ha fri invandring och öppna gränser, då skulle man ju gett dem amnesti då. Mm. Det hade ju varit raka i så fall.
Men exakt, för det här, du ska få prata nu Linus, för det här rimmar inte heller med regeringens nya, så att säga, tuffare retorik. Alltså, för de har ju tuffat till sig retoriken, precis som Moderaterna och alla andra. Mm. Men det här är ju, hur kommer det sig att det här kommer nu?
Jag skulle vilja ta det från ett annat håll. Vi har diskuterat närliggande frågor tidigare. Och jag tror att Socialdemokraterna och regeringen tycker att det är dåligt med barn som begår mord. Alltså, jag vill tro det i alla fall.
Ja.
Men de har en mycket naiv syn på det här, både det här med brott och straff i allmänhet, men också det här med prevention. Alltså, om anledningen till att det finns barn som skjuter människor på beställning eller tar en ryggsäck med heroin på ett flygplan eller på en båt eller vad de nu tar det, det är ju för att just för att de behandlas med silkesvantar. Så att det finns skäl för de här internationella ligorna eller klanerna i Sverige att rekrytera barn.
Mm. Jo, det sa de här poliserna och åklagarna också.
Och om man nu gör ytterligare kryphål, så att om du lyckas hålla bevisningen så komplicerad att det tar längre än 3 månader, ja, då släpper vi dig fri. Och så har man något avtal att när vi har gjort så, då ser vi till att du kommer till Afghanistan eller vad det nu skulle vara man flyr till. Alltså det vill säga från svenskt rättsväsendets långa arm. Mm. Inom citattecken långa i alla fall. Man måste ju gå åt andra hållet. Man måste se till att jag ser ju en uppenbar liksom snabb lösning att bara säga att alla fall på Nationellt forensiskt centrum, som jag tänker fortsättningsvis kalla Sveriges kriminaltekniska laboratorium för att det är mycket häftigare. De fall där det är tilltalade under 18 år, de ska snabbbehandlas. Alla ska få vänta. För mig gör det inget. Jag kan förstå den här aspekten med att unga inte ska sitta häktade.
Men det är redan förtur på de här ungdomsfallen, men det hjälper 12. Inte. Ja. Ja, men det hjälper inte. Alltså, de är så belastade
de
nu
att
även
inte.
Förtursfall då, som mord och annat blir långa.
Okay. Annars hade det varit en ganska... Ja, för det gör precis. Inget om liksom Radovan 42 får vänta några dagar extra.
Nej, precis. Men det är redan... även förtursfilen är full, så att säga.
Men det är ju ganska enkelt. Alltså, man får sjuka pengar av sitt oskyldigt häktad.
Mm.
Alltså, det är 1000 lappar om dagen. Så att jag tror inte att... Liksom, det är något större problem. Jag vet inte hur många som är oskyldigt häktade.
Nej, i den här typen av grova brott. Nej, och så unga så måste bevisningen vara väldigt stark.
Jag menar det. Och slipper de undan så är det frågan om de är oskyldiga ändå. Det, så ska man inte säga, för det är lagen och domstolarna som gäller. Men
jag får bara, jag kom på det att jag sa att det är bättre att de i så fall får asyl. Ja, min egen åsikt är naturligtvis att de aldrig skulle få stanna. Så ingen missförstår det. Men om jag skulle haft uppfattning att vi ska ha fri invandring, då hade jag ju sagt ja, men asyl, släpp in dem och håll inte på att krångla till det med en massa nya lagar.
Mm. Men jag tror att det framgick faktiskt.
Det tror
jag. Jag reagerade inte och jag brukar reagera.
Nej, men då, jag ska försöka undvika att komma in på parallella spår, men jag kan inte låta bli att
någonting med kråkan eller?
Ja, precis. Nej, men jag kan inte låta bli att dra just paralleller mellan olika typer av lagstiftningar som den här regeringen har legat bakom på ett eller annat sätt. Men det återigen, alltså, det här är ju någonting som för Sverige åt fel håll. Man ökar ju incitamenten ytterligare för unga under 18
att begå,
och det har vi ju stora problem med. Det har ju regeringen sagt.
Precis.
Så att det är jättemärkligt, men då på något sätt, så jag vet inte hur de tänker rent taktiskt, men då vill de på något sätt måla upp det här som att de vill vara snälla mot barn.
Ja. Mm.
Men där tycker jag faktiskt, det är en av få saker du har inspirerat mig på, Linus. Att,
ja,
att just, är man åtalad för ett grovt brott, då ska det inte spela någon roll om man är liksom 15 eller 19.
Nej,
och
varför då? Jo, därför att det är den handlingen i sin tur kommer få till följd att morgondagens ungdomsbrottslingar blir färre.
Mm.
Det vill säga, vi räddar ett antal barn från att hamna i den här typen av vedervärdssituation.
Är du kapabel att begå ett grovt brott? Om du är kapabel till att delta i en gruppvåldtäkt till exempel, i min värld, då är man ju inte barn.
Nej, det är det jag menar. Det finns ju den här sägningen, kan man begå en gruppvåldtäkt kan man också sitta i fängelse. Mm. Jag tycker det är ganska rimligt. Men det gäller inte bara sexualbrott, det gäller också om man med berått mod tar ett handeldvapen och skjuter en annan människa i huvudet. Mm. Det är liksom inget man råkar göra, det är inte snatteri, det är inte att råka tutta eld på skogsdungen, det är liksom överlagt. Mm. Men jag tycker ändå att det största argumentet är inte det moraliska, att helt plötsligt bortse från någons ålder. Det största argumentet är fortfarande att som politiker så måste man se vad får det för konsekvenser det jag gör. Om jag låter den här räddningsbåten, vad heter det, livbåten sjunka, om det innebär att 100 andra livbåtar kommer klara sig, ja då måste jag ju låta den här livbåten sjunka. Mm. Jag kan inte hålla på att blanda in mina känslor för de här personerna.
Hela vänsterliberalerna maffian skulle göra det. De skulle satsa allt och låta alla andra
drunkna. Det finns noll konsekvenstänk och ansvar. Mm. Men för en politiker, för en ansvarsfull politiker så måste ju slutresultatet vara det intressanta. Och slutresultatet om man fortsätter med det här jamsandet, det är fler ungdomsbrottslingar, fler mördade, fler gruppvåldtagna, fler ungdomsbrottslingar som hamnar i den här typen av djupa kriminalitet som man mer eller mindre inte kan komma ur. Man har ju förstört livet då. Mm. Och låt säga att det inte hjälper 100% att ha skärpta straff och sänkt myndighetsålder, straffmyndighetsålder. Men låt säga att det hjälper 50%. Låt säga att det är hälften så många som kommer hamna i det här träsket på nästa 10-årsperiod. Ja, det är ju jättemånga människor som man har räddat genom att vara hård mot några få nu.
Ja, och egentligen är problemet på sikt ännu större, för att William Agrell och alla sådana här konfliktforskare, de menar ju att om våldsnivån i ett samhälle når en viss höjd så går den inte rulla tillbaks.
Nej,
och det här, sådana här beslut att jamsa med unga människor därför att de är unga, det eldar ju på hela tiden utvecklingen. För de är ju ute, han som sköt i huvudet på en pizza där, han fick ju 3 år
sköt i huvudet på en pizza.
Sköt en person i huvudet på en pizza. Det finns ju bilder på det. Ja, på en pizzeria.
Ja. Det var inte en person som satt på en pizza bara så att vi klargör det.
Jag försökte gå på var huvudet på en pizza sitter.
Då fick han liksom 3 år på ungdomsvården och är ute efter 2 om de inte rymmer.
Just det, det är där de har en bomb.
Ja, just det. Och de är ju hjältar. Det ser vi då med de här rapparna. Liksom. Att begå brott är en karriärstege i den där miljön. Mm. Och ju fler av de där unga som är ute, ju fler unga värvar de ju. Mm. Och skapar det klimatet. Ja. Mm.
Moderaterna och Kristdemokraterna backar upp EUs coronafond som dränerar svenska statskassan. Det var du som skrev rubriken där, Dick. Du lägger in en värdering här.
Ja, jag gör det. Ja. Det är från en ledare faktiskt. Det är därför det är det. Jo, men idag, onsdag, så är det debatt i riksdagen om den här både EUs normala 5-årsbudget och coronafonden, återhämtningsfonden Next Generation EU, som den heter på engelska då, som är alltså 750 miljarder euro. Alltså 7500 miljoner svenska kronor ungefär. Och det släpper alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet igenom.
Nej, det vet vi inte.
Nej, men så är det i finansutskottet är det så.
Ja, jag skojar bäst. Mm. Men jag ville bara påpeka att det kan finnas information för den som lyssnar som vi inte har nu, för vi spelar in det här några dagar innan. Mm. Och jag såg idag att MUF, för en gångs skull, MUF, Moderaternas ungdomsförbund, säger tvärt emot partiledningen på en punkt där partiledningen har fel. Det brukar inte hända. Det brukar vara tvärtom. Moderaterna säger någonting klokt och MUF är där och
tycker fel. Ja, just det.
Ja, tycker fel. Mm. Men den här gången tycker MUF rätt. Jag såg även att Sonesson, vad heter han?
Christian. I Staffanstorp.
Exakt. Mm. Skrev att Moderaterna borde stoppa det här. Jag har inga förhoppningar om att de här 2 dygnen som är kvar ska vara tillräckligt för att gjuta någon sorts ryggrad i KD och M. Men man kan ju hoppas lite.
Det kanske är så att några passar på att gå mot partilinjen. Mm. Men det hjälper ju inte.
Det krävs
inte.
Ju väldigt mycket då.
Ja, för att det är ju så att den här fonden då, coronafonden, den kommer ju alltså Sverige att belasta Sverige fram till 2058.
Mm.
Så det, man binder ju upp kommande generationer och Sverige ska naturligtvis betala mest. Även om vi har väldigt höga dödstal i corona, mm, så ska vi betala till de länderna som använder det till alla möjliga sociala reformer.
Det har ju väldigt lite med corona att göra.
Nej, precis. Nej, men skälet är ju det att tidigare var det så att EMU-länderna fick punga in i Greklandkrisen till exempel. Så var det ju i Finland en hård diskussion om man verkligen skulle ställa upp på de här krediterna till Grekland och andra. Och de länderna är ju färre i EMU som har euron. Så att ett sätt att komma åt den svenska statskassan är att kalla det corona, mm, istället för att det är euroländernas problem.
Rent tekniskt, och det tror jag Åkesson påpekade när vi hade honom här, rent tekniskt så är ju vi en del av EMU, fast inte det sista steget, inte valutadelen. Mm. Så att det kan man ju diskutera. Det är ju idiotiskt att vi är det. För då har vi har ju väldigt många nackdelar, mm, men ingen fördel. Nu skulle inte jag tycka att det var en fördel att ha euro, för det är det ju inte. Men det handlar ju inte om corona, det handlar om att rädda valutasamarbetet,
mm,
och att ge socialbidrag till, jag ska inte säga u-länder eftersom folk skulle tycka att det var fel, men om inte folk skulle tycka det så skulle jag säga u-länder i södra Europa.
Ja, det jag retar mig mest på det är ju att i Sverige, det går liksom, ja, som Fredrik Reinfeldt och andra politiker har pratat om, att svenska borde jobba till 75 års ålder.
Mm.
Och vi ska skicka pengar till de som går i pension vid 55 års ålder och som pratar om att införa medborgarlön med de här pengarna, mm, som kommer från svenska skattebetalare. Jag tycker inte det ligger ett uns av rättvisa i det.
Just den här medborgarlönsgrejen tycker jag är extra intressant. Därför att den här idén om att man ska få pengar för att vara medborgare, vilket ju egentligen är, det är ett bidrag. Mm, jag tycker, ja, medborgarlön är ett dåligt ord, för det låter nästan...
Nej, då ska man ju göra någonting.
Ja, mm, alltså bidrag, ja, allmänt bidrag till, mm, alla människor. Den typen av idéer måste någonstans, man måste ta ansvar för dem om man nu vill, vad heter promota på svenska?
Förorda
kan vi säga. Mm. Man vill förorda det. Och det gäller massa knasiga socialistidéer,
mm,
då måste det bygga på att man kan bära sina egna kostnader. Alltså, om jag säger, men hörni, vi skulle kunna få 10 papp varje månad utan liksom något jobb, och så kan vi jobba lite, få lite mer av, men vi får 10 000 skattefritt. Jag tycker att det är en okej sak att säga, men då måste man liksom visa hur det här ska gå runt,
ja,
ekonomiskt. Och om det då kommer in en massa pengar från stackars hårt arbetande nordbor, då får ju inte den här, jag kommer inte ihåg vad han heter i Spanien, men socialistledaren, mm, då får ju inte han ta ansvar för sin idiotiska idé med medborgarlön, utan det är någon annan som ska betala det. Mm. Vi kan ju inte avsätta honom.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Mm. Det är ett pyramidspel där vi är de som finansierar liksom själva bedrägeriet.
Precis. Jo, nej, men därför är EMU och euron i grunden ett feltänk, så att säga. Det har ju då Tories i Storbritannien länge sagt liksom, att det går inte att ha en valutaunion när man inte har en politisk union.
Och liksom, men det tycker väl även federalisterna, fast de vill ordna det hela genom att ha en politisk union.
Ja, men det beror på vad man menar med politisk union. Det betyder ju att man skulle i så fall ska känna lika mycket, att svenskar ska känna lika mycket för spanjorer som vi för kan Norrland. Känna för norrlänningar eller skåningar, ja, eller tvärtom. Ja. Vi känner ju ändå att vi har en samhörighet här, och vi är beredda att betala skatt inom vår grupp. Och den känslan finns ju inte på Europanivå.
Nej.
Och då kan man inte ha en valutaunion.
Det är faktiskt ett väldigt intressant argument mot hela EU-projektet. För man tittar ju mycket på USA.
Mm.
Och det finns jättestora skillnader mellan olika stater i USA.
Mm.
Men inte så stora som mellan Island och Grekland.
Nej.
Alltså det är inte ens det råkar tillhöra samma geografiska indelning av världen, men mycket större likheter finns det liksom inte mellan Reykjavik och Aten.
Vet du vad, Linus? Vi är faktiskt alla människor.
Sant.
Nej, men USA har ju, det är ju det som är fördel med USA, att man har ju en konstitution som bygger på vissa värderingar och patriotism och att man är överens om liksom, ja, nu börjar det vackla också, men kring den nationella flaggan och så vidare, att det de värdena, sen kan man ha olika bakgrunder och så vidare, och då kan man flytta också från...
Och det bygger ju på att de som bodde där först inte finns längre.
Nej, precis. Utan då kan man flytta mellan olika delstater beroende på skattetryck och jobbtillgång och så vidare. Men så är det ju riktigt inte i Europa. Ju.
Nej, och nu kommer vi lite grann ifrån ämnet. För att, jag är en enda som är lite, har lite stringens i det här programmet.
Ja, verkligen.
Nej, men det är ju säkerligen så att det är en räddning av EMU-projektet som ligger bakom det här. Men icke desto mindre så kanske man skulle kräva av våra svenska politiker en bra motivering till att ingå, att Sverige ska hjälpa till med de här pengarna. Mm. För vi är faktiskt inte tvungna.
Onsdag kan svenska riksdagen rösta nej, och då faller hela skiten, för att alla länder måste godkänna för att det ska vara gällande. Så att, hade man, ja, det är ju så, om Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna röstar nej, då faller det. Då faller hela coronafonden för hela EU. Ja, och den makten tycker jag att svenska politiker borde ta, men de är så jäkla fega att de vågar aldrig sätta sig mot Bryssel, de som styr.
Nej, och det här påminner mig lite grann om varför jag har engagerat mig lite i opinionsbildning och sådär, och varför jag har haft svårt för vissa partier. Jag har haft svårt för Moderaterna, även trots att mina åsikter kanske linjerar i stor utsträckning med dem.
Trots att du är brukspatron.
Mm. Ja, men precis. Brukspatron som är uppväxt i lägenhet, men absolut.
Jag kan inte alla grejer titlar.
Nej, det är oviktigt. Men därför att de är ett etablissemangsparti. Jag tror att anledningen till att Vänsterpartiet är emot det här, det är att de är inte på samma sätt en del av etablissemanget. Jag bara kan bara ta...
framförallt inte vara det.
Vänsterpartiet.
Nej, de vill inte se ut som det, så att säga.
Nej, precis. Ja, men nej, exakt. De gör lite så här symbolgrejer då. Det var, vad hette han? Lars Ohly var det, va? Han vägrade ju att delta på prinsessan Victorias bröllop. Det är en symbolgrej, men det är ändå, visar ju ändå lite grann, de har inte samma behov av att fjäska med societeten och så. Så att de kan förstå att det här, ja, de kan säga nej, och de struntar lite grann i konsekvenserna. Sverigedemokraterna har ju aldrig varit en del av etablissemanget och bryr sig inte. Men om man nu ska ta en enkel förklaring till det här. En svår förklaring är ju att man skulle hävda att ja, men det här är pengar som Sverige kommer få tillbaka, och man lindar in sig i sådana resonemang att vi är beroende av marknaden, så därför ska vi skicka ner pengar så att de kan fortsätta köpa våra varor. Då kan man lika gärna ge alla pengar till mig och så köper jag alla varor.
Ja.
Det är en enkel lösning. Nej, sådana förklaringar är ju rena gallimatiasen, eller alltså de håller inte. Men en förklaring är ju därför att de här personerna tycker att det blir jobbigt på en partinivå och på en personlig nivå att säga nej, därför att då får de komma ner till EU och bära hundhuvudet.
Precis, de får förklara sig istället för att skåla och tycka vädret är fint och så.
Precis.
Jag vill nog lägga till en aspekt där faktiskt. Jag tror att det är mer komplicerat än så. Det där är ju väldigt attraktivt förklaringsmodell.
Det är en enkel förklaring och ibland måste...
Men jag tror att,
ibland kan det vara rätt.
Jag tror att det är den viktigaste faktiskt.
Det tror inte jag. Men jag har en som är lite besläktad. Men det är ju så här att Moderaterna har ju varit för EU och för EMU. De har ju byggt upp en hel arsenal med argument för varför vi måste göra massa saker tillsammans i Europa, trots att en del av de här sakerna skulle göras bättre på nationell nivå. Men det har ju de har ju målat in sig i det här EU-hörnet. För att om de plockar bort en pusselbit ur argumentationen här och säger nej, men faktiskt, vi behöver inte göra det här. då faller helt plötsligt en massa tidigare beslut. Alltså en massa, argumenten för en massa tidigare agerande blir helt enkelt för ihåliga för varför de skulle ha gjort så.
Mm.
Och varför de skulle ha resonerat så. Renoverat. Jag är trött. Så att jag tror att det handlar om det. Att om man säger att nej men vänta nu här, vi ska inte hålla på och hålla Sydeuropa under armarna när de är så gravt misskötta som de är. De har ju redan delat ut liksom helikopterpengar till folk i vissa länder under corona.
Fast det var ju Sverigedemokraternas förslag också. Förslag.
Ja, absolut. Ja. Men det var ju inte någon annans pengar. Det var ju svenskarnas pengar, så det är ju en helt annan sak. Hur som helst. Jag tror att det handlar om att man har målat in sig i ett argumentationshörn och därmed måste revidera en jäkla massa saker som man både tycker och har tyckt för att man ska kunna motivera att man inte ska gå med på den här.
Jo, det är ju sant, men det borde man ju ha kommit till den ståndpunkten redan, tycker jag.
Alltså, det tycker jag också.
I och med att man förlorade EMU-omröstningen 2003 så har ju luften gått ur på något sätt EU. Och det som har hänt, det största som har hänt efter det är ju att Storbritannien har lämnat unionen. Mm. Så att utvecklingen går ju bakåt nu.
Jo, men Moderaterna har ju, du får ju tänka på att de höll ju på åtminstone 10-15 år längre än normala människor att tro på det här med mångkultur och pumpa in
men
de har ju uppenbarligen, det är inte en snabb process.
Nej, det är det aldrig i politik, men jag tycker man borde ha kunnat komma till insikt om det, för det är ju så, jag ändrar uppfattning ibland och skäms inte över det. Det viktiga är ju att jag har en förklaring, varför tyckte jag så då och varför tycker jag något annat nu, vad har hänt, vad har förändrats, och det kan ju partier också göra, att man kan säga det att vi tyckte så då därför att vi trodde, och det är samma sak borde man ju göra när det gäller migrationen från Moderaternas sida, liksom, vi trodde på det här, globalismen skulle innebära bara fördelar, att det skulle finnas kriminalitet och annat, det hade vi ingen tanke på och det har vi förstått nu och därför har vi en annan syn. Alltså, så skulle man ju jobba, inte säga, nej vi har aldrig ändrat oss, men nu är vi för stängda gränser. Alltså, ja. det håller inte.
Nej,
det håller
jag håller med dig. Alltså, sett från det hållet utifrån Moderaterna men ändå med liksom deras intellektuella kapacitet tagen i beaktande, så skulle de kunna göra så faktiskt. Mm. Det är intressant. Mm. De skulle kunna säga så här, nu har vi bestämt oss att det här med EU i allmänhet och framförallt det här skifflandet av pengar fram och tillbaka, det är en jävligt dålig idé. Mm. Problemet då är att de inte är särskilt ense internt, tror jag.
Nej, det faller tillbaka till
hade
hela tiden.
Hade det bara
tiden.
Varit partiledningen som styrde i Moderaterna och medlemsledet inte spelade någon större roll, då hade de kunnat göra så.
I alla fall inte i Stockholm.
Både avseende migrationen och EU.
Mm.
Och det hade de kanske till och med gjort. Men de har lite för många andra hänsyn att ta.
Precis, för hela EU-grejen måste göras om och det är utifrån inte minst liksom marknadsliberala utgångspunkter som ju Moderaterna är de som har stått för mest i Sverige, så att säga att det är frihandelsdelen som är den viktiga och jag tycker det är otroligt misslyckande att man inte använder Brexit som ett skäl för att tänka över vad är det EU-projektet ska handla om och också då med de goda kontakter man säger att man har med CDU i Tyskland då, som ju anses vara moderparti eller vad heter det, systerparti till Moderaterna, att påverka dem för att det är Frankrike som driver på. Frankrike vill ju avskaffa Magdalena Andersson och alla finansministrar i medlemsländerna och ha en fransk finansminister i Bryssel. Det är ju liksom Frankriks modell. Och Tyskland svajar med dem där. Va? Mm. Och med Frankrike och Tyskland då får de igenom det så som maktstrukturen ser ut idag, eftersom länder som Sverige inte vågar gå emot. Va?
Mm.
Men om Sverige och Moderaterna har använt sina kontakter med tyska CDU så kanske man hade kunnat förklara att, liksom, att sätt stopp för fransmännen nu. Sluta med fortsatt federalism.
Mm.
Utan försök att stärka frihandelszonen istället och lägg resurserna där och kapa av den här politiska överbyggnaden och gör den frivillig. Jag tycker det finns mycket som man skulle kunna gjort även om man har den här positiva EU-inställningen.
Men där tror jag att det är så att det är för många moderater som är för positiva till EU på riktigt.
Ja, de är fanatiker, bara, de är fanatiker som liberalerna är, va?
Ja, som liberalerna.
Liberalerna skulle ju låta EU göra precis vad... De skulle ju låta EU starta koncentrationsläger. Så skulle liberalerna ändå säga, oh, EU är fantastiskt.
Ja, i princip i alla fall.
Vi ska avrunda den här punkten, men jag vill bara tillägga också att jag hörde på SvD-ledarredaktionspodden för ett par veckor sedan.
Heter den SvD-ledarredaktionspodden?
Ja, det är lite långt.
Ja, men jag tror det är SvD-ledarredaktion. Och då la jag själv till podden.
Förvanskade alltså deras
namn?
Nej, jag skojar bara. Det var skitsamma.
Man skulle kunna kalla det för... Nej, skitsamma. I alla fall. Jo, och då hade de... Det var en eller två personer som har skrivit en ny bok om borgerligheten. Jag tror det är på uppdrag av Timbro som man har skrivit.
Ja, det brukar vara så.
Ja, precis. Och då på något sätt så försökte de navigera lite hjälpligt mellan att men SD, man har, borgerligheten har inte samma värdegrund, det är inte ett borgerligt parti och sådär. Men ja, det här med EU till exempel, ja, då är ju Sverigedemokraterna negativa till EU och det är ju hemskt då, det låg lite grann i samtalets riktning då, att det var inte bra att vara emot EU. Men så tog de upp det med coronafonden och då sa de just det, att men det är viktigt att borgerligheten faktiskt säger nej till såna här idiotiska saker som coronafonden.
Ja, några som tänker i alla fall.
Ja, några som tänker. Och det här är ju, det här får mig att dra slutsatsen att här har ju Sverigedemokraterna ett gyllene läge att bryta in i ytterligare en fråga. Det vill säga, man har ju högst förtroende då i migrationsfrågan, i kriminalpolitiken, va? Och det här kan bli det tredje stora benet för Sverigedemokraterna att stå på. Det vill säga att vi är fortsatt liksom kritiska mot EU och framför allt coronafonden och sådana påhitt. Och varför är ni moderater? Varför är ni för det här? Och då, det kommer ju sluta med, för om det inte finns några incitament för Sverige att ge de här pengarna förutom att vara snäll. Mm. Ja, men då kan man lika gärna kalla det för u-landsbestånd.
Ja,
som du var inne på.
Ja, men det är det ju.
Ja. Mm. Och jag tror att med sådana skickliga retoriker i partiet som till exempel Jimmie Åkesson, så tror jag att man skulle till slut kunna få folk att förstå det, att här har alla de svenska partierna förutom Vänsterpartiet beviljat ett u-landsbestånd till EU. Mm. Och då tror jag att man kan få den här kovändningen som du är inne på, Linus. Hoppas du på det i alla fall.
Ja, alltså jag har inte jättemycket hopp innan onsdag.
Nej, precis. Det bygger på att de beslutar om att bevilja det här stödet.
Men då har de ännu mer i den här ryggsäcken som Linus pratar om. Mm. De har gått med på det också.
Mm. Men då kan det bli, då tror jag att EU-frågan kan segla upp som den tredje frågan där Sverigedemokraterna har högst förtroende i. Och det är inte så att alla som är för EU, en del kanske tycker att Liberalerna har högst förtroende, eller kanske tycker att Moderaterna har högst förtroende, men de som blir negativt inställda till EU, de kommer ju automatiskt då att de flesta kommer att tycka att Sverigedemokraterna har högst förtroende i den frågan.
Mm. Det är lite synd att vi har en parlamentarisk cykel som inte går i synk. Alltså vi har EU-val 2024, va?
Ja, det blir det, va? 1924.
Mm. De har ju femåriga mandatperioder, vilket jag tycker är bra. Jag tror att det är bra med långa mandatperioder, för jag tror politik får inte bli en så här känsla för dagen grej. Ju kortare mandatperioder, desto svårare är det att få någonting gjort. Mm. Å andra sidan så vill jag inte ha Löfven ett extra år i alla fall, så att det kanske är en bra kompromiss med 4 år. Men det är lite för långt kvar till EU-valet när det är val i Sverige nästa gång.
Ja, och sen så när jag funderar på det är ju hela tiden mätningar vad svenska folket tycker är viktiga, vilka frågor som är viktiga. Och EU kommer väldigt långt ner.
Jo, fast hade EU-valet varit 2023 kanske?
Ja, men jag tror inte, jag kan titta tillbaka, men jag tror inte att EU var särskilt högt ens under EU-valrörelsen. Det är det som Tony Blair sa det en gång. Allt som man sätter EU framför blir döda. De frågorna är döda.
Ja,
så att folk gillar inte EU och gillar inte att prata om EU, eftersom hela projektet går ut och hålla folket borta. Man krånglar ju till alla processer och man stökar till det för att ingen ska ha insyn och så vidare, va? Så att det,
är det nästan som folk skäms över att Sverige är med i EU?
Ja, precis.
Att man hör
precis.
Om EU, mm. Ja, men jag har ett EU-projekt och det är ointressant.
Ja.
Ja, verkligen.
Ja, jag noterar i alla fall att ni inte säger emot mig när jag tror att EU-frågan kan bli den tredje fråga där ja. Sverigedemokraterna får högst förtroende.
Ja, 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 precis. Ja, det alltså, så, faktiskt så har ju frågan väldigt stor betydelse. Ja, folket tycker den är tråkig.
Men jag tror att Eriks kriterier för det här är något lite annorlunda än vad du var inne på. För du menar att folks intresse för EU är väldigt lågt, och det stämmer ju. Men Erik säger att det skulle kunna vara den tredje frågan där Sverigedemokraterna har högst förtroende.
Ja, ja, jo, jo.
Och det kan man ju ha i frågor som inte är särskilt intressant.
Ja, ja, men precis. För de
får, så är det.
Ja, exakt. Ja,
men det är väl semantik.
Ja.
Ja, nu tar vi en jingle.
Jaktdomen. Lättnad när politisk åsikt inte fick bli bevis. Jag vet att många har varit engagerade i den här Carl Hedin och åtalen mot honom. Vi har faktiskt fått en hel del mejl genom sista året här med många som har varit väldigt upprörda. Och hade dygnet bestått av 30 timmar istället för 24 och man hade behövt lite mindre sömn och så hade jag säkert satt mig in i den här frågan. Men jag har inte gjort det. Frågan är säkert väldigt intressant, men jag är, med det sagt, så är jag väldigt glad att vi nu tar upp frågan så vi kan blidka alla våra anhängare som har velat prata om det, eller att vi ska prata om det. Så Dick, varsågod.
Precis. Jo, nej, men det var ju ett väldigt lyckligt slut på det här 2,5 år långa processen där man har jagat jägare med helikopter och insatsstyrkan och så. Där har det inte funnits några som helst brister på resurser för polisen att jaga jägare, svenska jägare. Det finns någon konstig organisation i polisen där man jagar de som har lagliga vapen.
Mm.
Och så släpper man igenom alla olagligheter. Liksom. Det är väldigt konstigt.
Ja,
och åklagaren i det här fallet har ju då använt, för den som är huvudpersonen är då Carl Hedin, då är skogsägare med en stor förmögenhet, och det var därför man har varit ute efter honom, så att säga. Hade han varit en vanlig mellansvensk skogsägare hade man väl inte brytt sig så mycket, utan han är ju en förmögen man, och åklagaren har alltså använt hans politiska åsikter i vargfrågan, att han vill skjuta varg och så vidare, som bevis för att han skulle ha skjutit varg olagligen då.
Mm.
Det finns ingen teknisk bevisning överhuvudtaget. Och då tycker jag att alltså, veckans hjältar är Västmanlands tingsrätt då, som i domen skriver: domstolen kommer inte i detta mål eller något annat mål lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal.
Nej.
Alltså man ger åklagaren en riktig snyting, alltså. Mm. Riktig jäkla snyting. Nej, för det man kommer att tänka på då, det är ju Josef Stalins skenprocesser liksom, där man hittade på falska vittnen, användes genom tortyr för att döma, inte minst hans egna partikamrater, han vill ju bli av med dem ju, för alla möjliga olika typer av brott, så att säga. Och här försökte åklagaren att gå den här skenrättegångs där man använde personers politiska åsikt som bevis för att de är brottslingar.
Mm.
Det är så jäkla allvarligt att man ens kommer i det häradet som jurist i Sverige.
Ja, det som är glädjande är ju att tingsrätten inte verkar...
Nej. De har alltså inte gått på det här, och det säger ju då juridisk sakkunniga och lite olika debattartiklar eller kröniker och så, att det här är unikt för Sverige att en domstol så tydligt markerar att domstolens uppgift är inte att ta ställning till tilltalares politiska ståndpunkter.
Nej, jag kan inte så mycket om den här domen eller det här fallet, men generellt så tycker jag att det tycks väldigt mycket kring varg.
Ja, det är det som ligger under här.
Ja. Jag kan ju säga att jag tycker ju att man har en orimlig syn på vargen i många delar av landet. Noterad meningen är inte klar, men det är inte min sak att ha åsikter om. Jag bor i Stockholm. Alltså, jag tycker att varje fråga ska hanteras på regionnivå, möjligtvis. Annars på kommunnivå. Alltså, jag skulle bli galen om jag fick ett mejl från Lars Andersson i Arjeplog om hur mycket eller lite bilar det är på Hornsgatan och att det måste göras någonting åt omedelbart.
Mm.
Vad har han med det att göra? Mm. På vilket sätt har Lasse i Arjeplog någonting med antalet bilar på Hornsgatan att göra? Det är liksom, det är inte hans business. Mm.
Men tycker du att den här fiktiva personen i Arjeplog skulle få uttala sig huruvida Stockholms kommun ville riva Stockholms slott eller inte?
Lite.
Mm. Och då kan jag som stockholmare lite ha åsikter på hur man förvaltar Sveriges gemensamma viltstam.
Ja, absolut. Men det, den enkla vägen ur det här dilemmat, det är att säga att jag som inte berörs av vargen, det gör jag ju inte. Jag kanske ska hålla truten och låta de som berörs av vargen, jag tycker återigen som jag inledde min grej med att de har fel, de här värsta varghatarna, jag tycker de har fel. Men det spelar ingen roll. Jag förstår att det inte är min business eftersom jag inte bor i vargrevir överhuvudtaget. Och sen har vi ytterligare dimensioner på det här. Att det finns ju väldigt stora delar av Sverige där det skulle passa utmärkt att ha ganska mycket varg. Men det finns ju väldigt stora delar av Sverige där vi inte tillåter det. Därför att där finns det rendrift.
Ja, jag tänkte just komma till det. Att det är två aspekter på det här. Dels är det ju då, att skydda vargen, att det har liksom ett visst värde. Men då får man ju titta på vargen i hela det habitat som vargen... Och det inbegriper ju Finland och Ryssland också. Ja. Och då vet inte jag om det är någon hotbild mot vargen. Jag är inte tillräckligt insatt i det. Men den bilden måste man ju ha först klar för. Och sen det andra är just att där vargen normalt skulle vara, där vill man inte ha den. Nej. Och utan därför har man diskuterat upprätta vargrevir i Skåne, jag läste jag någon rubrik om liksom, att där det överhuvudtaget inte brukar vara
det finns ju nästan ingen vildmark
överhuvudtaget. Nej, precis, så att det är ju hela tagningen av frågan tycker jag är fel liksom. Ja. Jag vill inte utrota varg, men jag tycker att människor som upplever den som en plåga i sitt närområde måste ändå kunna säga sitt, va?
Ja, men jag tycker att vad ska jag säga, jag förstår någon form av så här ilska mot etablissemanget i Stockholm. Om man bor i glesbygden och man har varg runt knuten och sen så får man inte skjuta den för att det sitter politiker i Stockholm som bestämmer. Jag förstår den här liksom glesbygd-storstadskonflikten. Men samtidigt så, på samma sätt som jag vill att Sverige ska kunna uttala sig mot Indien till exempel, som är ju naturligt habitat för tigern, att vi tycker faktiskt att Indien med hjälp kanske av internationella resurser bevarar tigern. Så måste jag också kunna säga att ja, men vi gör ju vad vi kan för att bevara vargen eller järven eller myskoxen eller vad det nu är. Och vi gör uppoffringar för det.
Det är många myskoxhatare tror jag som springer skjuter
myskoxar. Ja, men det kan ju finnas. Nej, men
det är inte vicenter, eller?
Jo, vicenter. Men vicenterna kan nog utgöra ett problem för bönder och så.
Ett väsentligt problem.
Väsentligt.
Förlåt, men jag förstår dig.
Eller, ja, men du, jag måste få säga slutklämmen så att inte jag blir uthängd här som Norrlandshatare. Men givetvis så måste ju då stockholmare eller andra dela med sig av sitt överskott för att kompensera de här människorna. Och det görs ju idag att får man få rivna till exempel så blir man ju ersatt.
Men
och så.
Ersättningen är väl inte särskilt stor?
Nej. Nu sådär. Ja, du trycker på fel kamera. Ja, nej, precis. Nej, men då kan vi diskutera storleken. Om man skulle få 1 miljon för varje rivet får, då tror jag helt plötsligt att norrlänningar skulle bli väldigt många lammuppfödare.
Det kan vara skrönor, ska jag säga. Det här behöver inte äga någon faktisk relevans, men det finns åtminstone historier om att det har matats ren på tågräls. För att det är bra ersättning för att köra ren.
Ja, alltså det incitamenten måste ju vara de korrekta. Men sen finns det liksom ingen... Jag tycker inte att hela Sverige ska överfolkas av varg. Liksom. Men de vargar vi gemensamt via allmänna val har valt att behålla. De får vi ju inte... då måste vi, det måste vi respektera. Och det var inte det den här frågan handlade om. Förutom att Carl Levin själv personligen då kanske tyckte att man skulle skjuta av mer varg. Mm. Och det får han ju tycka.
Precis,
mm,
precis. Och det är ju det som är det viktiga med det här domslutet. Att vi inte börjar åtala människor för att de har en annan åsikt än PK-etablissemanget. Liksom.
Men det låter som att du och jag har ungefär samma åsikt om vargen som sådan. Och min invändning är då att, eller låt säga så här, det kommer säkert vara någon förståsigpåare som tycker att du har gjort fel med kråkan i kommentarsfältet under den här podden eller webcasten på YouTube. Det är ganska otrevligt att börja berätta för dig hur du borde ha gjort med den här kråkan, i alla fall om det sker i mästrande ordalag. Antingen att man säger, vad fan slog du inte ihjäl kråkan för, Erik Kärring, eller? Eller att man säger så här, hur kunde du behandla kråkan så respektlöst och inte bara ta in den i sängen, oavsett vad din fru sa. Men, den typen av åsikter. Det är lite samma sak som att du och jag ska sitta och ha synpunkter på hur man sköter sin syn på varg.
Ja, nej, jag tycker inte det. För att, låt säga att jag hade slagit ihjäl den med motiveringen att det är liksom, jag kan inte offra bensinpengar eller med utsläpp från avgasröret för att liksom eventuellt rädda livet på en kråka. Då kanske någon säger så här, men är det så att man hittar en kråka i sin villaträdgård, då ska det komma ut en cykelpatrull och hämta den. Och det tycker jag att vi ska lägga samhällsresurser på.
Men jag försökte bara måla upp en bild av hur det kan uppfattas när man har synpunkter på saker som kanske inte är ens business. Men att det ska vara olagligt med tjuvjakt tror jag inte att vi är oense om.
Nej, men det vi pratar om nu, det är ju riktningen framåt. Och du menar ju på att riksdagen i princip ska frikopplas från beslut kring varje.
Ja, från det slutgiltiga beslutet, ja. Alltså, jag har absolut inget emot resurser från nationellt håll avseende ersättning för rivna får, avseende stängsling och den typen av liksom resurskrävande saker. Det kan jag absolut tänka mig. För jag tycker att när riksdagen har bestämt att det ska finnas, jag vet inte hur många vargar vi har sagt att det ska finnas, men det är 250 eller 300, eller kanske 500, jag kommer inte ihåg. Då är det klart att man måste ta ansvar för det beslutet. Alltså även avseende eventuell skada som de kan ställa till. Men den övriga förvaltningen av vargreviren och hur de ska skötas och så vidare tycker jag ska dras ner på en lokalare nivå. Det är konstigt.
Om alla de lokala förvaltningarna säger att nej, men just i den här lilla lokala förvaltningen ska vi ha noll varg.
Ja, då är det upp till de som har bestämt att
det ska vara. Och då kan det bli noll varg i hela Sverige då?
Ja, i teorin.
Ja, men då
har ju inte den nationella lagstiftningen gjort rätt, för då har de ju gjort de här kompensationsnivåerna fel.
Okej, det jag ska säga som är viktigt också, det här är någonting som rika länder har förmånen att kunna ägna sig åt. Alltså vargfrågan i Sverige har ju varit, alltså jag hörde på ett radioprogram för ett par år sedan där man berättade då att man firade när den sista vargen var skjuten. Mm. För det såg som ohyra, och jag förstår det på den tiden när Sverige var fattigt. Att den tog vår egen mat. Liksom. Det var en rejäl konkurrent mot oss. Mm. Nu är vi inte där. Och jag kan säga så här, vi la väl...
Kan vi inte betala Ryssland för att ha lite varg?
Jo, men det kan ju vara lösning.
Det finns ju praktiska lösningar som skulle kunna tillfredsställa alla.
Vi har diskuterat förvaringshägn i Ryssland för andra typer av problem.
Ja, precis. Vi kan skicka både fängelsehundar och varg dit. De har ju mycket mer utrymme. Alltså, ja. Så att jag tycker att det finns praktiska lösningar, pragmatiska lösningar att vidta här. Och då blir det en politisk fråga, hur mycket pengar är vi beredda att bidra med för vargens fortbestånd i förhållande till hur kass äldreomsorgen är?
Ja, eller alltså, ta ett exempel, flyktingvågen hösten 2015. Mm. Alltså det var kostnader, alltså direkta kostnader på tiotals miljarder. Mm. Och så säger man att man inte har råd att bygga stängsel i Norrland liksom, för att skydda lokalbefolkningen från varg.
Mm. Alltså lokalbefolkningen är inte så hotad. Det var väl åtminstone 100 år sedan någon dog av en varg i Sverige. Men...
Ja, okej. Okay. Då tänker jag så här, men vad är problemet?
Problemet är hundar framförallt.
Ja, och det är väl...
Och säkert också i någon mening när det gäller jägare så är det ju samma byte.
Ja, alltså ja, men det här är ju en politisk fråga och vi ska ju ha en sammanhållning i Sverige. Men jag kan tycka på samma sätt som att det kan vara kul för en norrlänning att komma ner och titta på Stockholms slott då och då. Så kan det vara kul för en stockholmare att någon gång då och då komma upp och åka på vargsafari.
Mm. Men tycker man ska göra det i Ryssland?
Slippa åka till Ryssland.
Ja, men då säger jag så här, kan jag få bara avrunda det här med att det är kul att du verkar tycka ungefär samma i grunden men ändå är så oense. Det tycker jag är roligt. Sen tycker jag vi kan runda av.
Ja, är det någon som vet hur man ska få skyddad identitet mot upprörda norrlänningar? Vi borde analyserat innan vi gjorde det här avsnittet hur många lyssnare vi har i Norrland.
Fast det här
men jag försvarar ju att man får slippa dem.
Ja, precis. Och jag tycker att man ska få rejäl kompensation. Och du tycker man ska kompensera så mycket så att de vill välkomna dem. Men ja, precis. Så det, vi tar ansvar för hela landet i den här podden.
Ja.
Med de orden så är det hög tid att avrunda och tacka er som har lyssnat och tittat. Tack.
Hur tycker du att det gick med tidsgrejen?
Nej, det gick åt fanders. Vi började bra med...
Jag tänker att vi kan berätta för lyssnare och tittare att vi pratade innan vi spelade in att vi ska försöka hålla oss under en timme.
Mm. Men då måste
du var väldigt positiv. Det ska vi klara, absolut.
Ja, och så glömde jag bort att du var med i podden.
Ja, precis.
Men jag får bli bättre att avbryta när någon börjar prata om oväsentligheter.
Ja, det blir jobbigt för dig. Själv.
Ja, precis. Det går ju inte. Ja, nej, men tack också Dick Eriksson. Och på återhörande på fredag och ha en fortsatt trevlig dag. Hej!
Hej!